Dat is ook gekomen in voor stoerutmaningen. Demografische verandering ook alderende bevolking kan meten als er dan niet dag met stoer personeelsbrist. Digitalisering ook digitaal transformation kan vara till hjälp. Men hur då? Hur tänker vi och vem är det som jobbar med frågorna? Under sommaren 2022 pratade jag med olika personer som jobbar på ett eller annat sätt med hälso- och sjukvården och digital transformation. Hur ser de på hälso- och sjukvården? Hur ser de på sin egen roll? Vem är personen bakom funktionen? Mina gäster jobbar alla utanför Västra Götalandsregionen där jag, Hansson & Brink, jobbar som digitaliseringsstrateg. Idag pratar jag med Martin Myrskog, regiondirektör Kronoberg, som har haft en flerårig karriär inom region Kronoberg. Ekonomichef, utvecklingschef och senaste nästan 10 år landstings- och regiondirektör. Martin är en ledare som har bekvämt sig i digitaliseringen och ser en stark koppling mellan framdrift av digitalisering och ledarskapsengagemang. Martin pratar klartext, ingen mellanmjölk, så det blir ett spännande samtal. Välkommen Martin.
Ja, men stort tack för att säga.
Vad är det viktigaste vad en regiondirektör gör?
Det är en bra fråga måste jag säga, och i grunden finns det två uppdrag. Det ena uppdraget är ganska så tydligt tycker jag. Det är ju att genomföra fattade politiska beslut. Alltså det är vårt uppdrag att se till att de politiska beslut som fattas genomförs. Den andra delen tycker jag handlar mycket om det som handlar om vår egen organisation. Alltså på vilket sätt vi får flytta vår organisation med hjälp av till exempel ledarskap och liknande delar. Så att man kan säga att det finns två delar, inåt och också gentemot vår politik.
Vad är den viktigaste utmaningen du ser framför dig?
Det är väl egentligen en rätt stor utmaning. Och jag tycker det är så spännande att vi oftast använder ordet utmaning. Nu ska jag inte prata mellanmjölk. Och jag tycker det är så charmigt att vi säger just utmaningar och så klär vi någonting. Jag vill prata lite om faktum. Alltså jag ska prata om 2 stycken faktum nu. Det finns 2 faktum. Faktum är att befolkningsförändringar kommer innebära att gruppen äldre, framförallt gruppen 80 plus, kommer öka ganska mycket framåt. Det andra faktumet är att vi kommer inte lösa vårt kompetensbehov de kommande 10 åren. Och den ekvationen så säger att vi ska ändå kunna erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård kopplat till de här 2 faktumen. Det tycker jag väl är den enskilt viktigaste strategiska frågan för mig som regiondirektör.
Och du vill inte använda ordet utmaning. Vilket ord skulle du klistra på den beskrivningen som du just
sa? Ja, men det är det jag säger. Jag tycker liksom att man pratar om sådär att vi har en kompetensförsörjningsutmaning, så kan man ju få känslan att ja, men det löser vi. Men grejen är att det är ett faktum att vi inte kommer att lösa det. Alltså jag kan ge dig hur många exempel som helst. Ett exempel är att man kan säga att regionerna står för 6% av arbetsmarknaden i Sverige, kan man säga då, av den arbetsföra befolkningen i Sverige som jobbar 6% hos oss. Blickar vi fram till 2030 och tar med till exempel det ökade demografiska vårdbehovet som kommer, så skulle vi behöva 38% av alla de som kommer in på arbetsmarknaden. Det vill säga det kommer inte att hända. Det är ett faktum. Och därför tycker jag att det är bättre att spetsa det så att man skapar en förståelse för att det här kommer innebära någonting annorlunda och någonting nytt. Mer och samma kommer inte vara lösningen.
Hur stort är problemet som du beskriver nu?
Jag bedömer som väldigt stort och egentligen gjort det några år nu. Alltså att det handlar om när vi vidtar åtgärder, alltså att vi börjar i tid att förändra vårt arbetssätt, att ta tillvara på till exempel den digitala transformeringens möjligheter i tid så att vi kan möta detta. Så för mig är den största faktorn, stressfaktorn, det är att vi verkligen gör det nu. För att i takt med att åren går så kommer så att säga tiden för våra möjligheter att lösa utmaningen eller faktumet bli kortare. Så att det är där jag är. Det är därför det är så viktigt nu att vi jobbar och trycker på och skapar förståelse för den här digitala transformeringen.
Om vi pratar om den problematiken, känner du att sense of urgency är på rätt nivå?
Helt ärligt, nej. Alltså, det jag upplever är ju att, och det hör jag från politiker, jag hör det från fackliga organisationer, jag hör det också från till viss del liksom av medarbetare och chefer så där att vi behöver fler vårdplatser, vi behöver fler så att säga anställda i vården, Och jag har förstås oerhört stor respekt för, den, för det de säger. Det är inte det jag liksom på något sätt hänger upp på, utan tvärtom. Det är en lösning man ser där man står och går. Liksom. Vi saknar folk, vi behöver folk. Men ju fler som pratar om detta och vi väljer att lägga vår energi i huvudsak på den resan och tror att den ska bli framgångsrik fullt ut, det kommer den inte vara.
Vad säger du till en politiker eller en facklig representant som säger nej, men du, om vi anställer mer personal eller om vi ger dem mer lön, då löser vi hela problemet?
Ja, det är precis det jag tycker är så viktigt. Det är att jobba så mycket jag kan med. Alltså hälso- och sjukvården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, som man säger. Och jag försöker ju jobba med fakta istället för med känslor. För känslor har ju sitt värde, om man säger så. Och kan vara väldigt bra motor, det vill jag säga. Men här är det på något sätt när man möter individer så måste jag möta dem med fakta. Exempel då, att i Kronoberg så kommer vi behöva, bara för det ökade vårdbehovet, 1391 medarbetare. Förvisso en teoretisk siffra, men troligtvis ganska sann. Och parallellt med detta kommer det in 1415 in i en arbetsförhållande in på arbetsmarknaden i hela Kronoberg. Och då är det ganska enkelt att förklara att om det kommer in 1400 och vi behöver 1400, ingen ska jobba i skolan, ingen ska jobba i industrin eller vad det nu råkar vara någonstans i näringslivet, då klarar vi oss. Aha, nej men det går ju inte.
Och är den argumentet som du berättade nu, räcker det till för politikerna att ändra insikten hur vi ska klara framtiden?
Jag vågar nog påstå att till viss del tycker jag det. Jag har ju noterat till exempel att hos mig själv då har ju våra politiker gjort rätt så stora satsningar just på den digitala transformeringen. Man har gett oss större så att säga, medel för den här omställningen och det är jag oerhört tacksam för. Sen är det klart att de också mellan varven av olika skäl fortsatt prata kanske om fler vårdplatser och mer händer i vården. Och det har jag respekt för, det är klart de ska göra det. Men så länge de också är beredda att satsa på den här omställningen, vilket jag tycker att de har börjat göra, så är jag ju väldigt, då är jag väldigt nöjd. För då är de med på den här resan. De är ju en förutsättning också för att vi ska kunna lyckas i den här omställningen naturligtvis.
Vad är omställningen för dig? Hur skulle du definiera detta i Kronoberg?
Omställning handlar för mig framförallt om paradigmskifte, alltså ett förändrat arbetssätt, ett nytt arbetssätt, inte det som vi gör idag. Och det är det jag tror är viktigt att ha med sig. Det är det som jag kan uppleva också. Många har en del problem att förstå att vi ska inte jobba som vi alltid har gjort. Och du möts ju av, nu pratar jag på här lite, du möts ju oftast av, jag kallar det 11:e och 12:e budet i min egen organisation. Så här har vi alltid gjort och så här har vi aldrig gjort. Och det finns ju någon form av kulturell resa också i detta som måste till parallellt. För det räcker inte bara med tekniken. För teknik, om vi bara pratar tekniken och för in tekniken så kommer vi att misslyckas.
Hanterar ni utredningen God och nära vård som ett kompass för den genomförandet av digitalisering?
Och det kan man säga att nu är jag fräck att gå tillbaka till vår egen utvecklingsstrategi närmare Kronobergen som vi tog i november 2017. Och det som är så bra är att när vi tittar på Anna Negårds utredning och det förslag som är lagt kopplat till det vi själva håller på med så tangerar de varandra i hög utsträckning. Så på ett sätt kan man säga att är det ju också vår kompass där vi vill på något sätt förstärka första linjens vård. Kanske flytta ut en del saker som traditionellt sett görs på våra sjukhus närmare invånarna och så vidare. Kanske också. Men det finns ju delar i detta till exempel där vi pratar om virtuellt nav, där vi kanske skapar förutsättningar för kompetens och att möta att vi flyttar ut ortopeden, kanske virtuellt till en vårdcentral. Tillsammans med kollegorna, träffa patienter och så vidare. Så att jag tror att ja, svar på frågan är ja, det är till viss del en kompass även för oss såklart.
Det finns mycket entusiasm i din organisation gällande digitaliseringen, men det måste finnas också motstånd, va? Så vilken typ av motstånd möter du i din organisation?
Ja, men det är självklart så att vi har motstånd i vår organisation också. Jag kan peka på några saker. Sen ska man klara att forskningen säger att 80% av oss är motståndare till förändringar. Så när du går in i en förändring, en paradigmskifte, så är det klart att du möter på 80%. Den viktiga lärdomen här är att du ska respektera det, tycker jag. Alltså sund skepsis är grunden bra. Alltså, för då får du också vässa dina argument, du får en dialog, du har en öppenhet och en transparent. Men det jag tycker vi ibland gör misstaget som organisationer, det är att vi låter den gruppen 16% över min döda kropp-människorna styra i för hög grad. Alltså, vi har lyssnat för mycket på de 16% av mindre kroppmänniskorna. Jag tycker vi ska lägga fokus på de andra 84% och föra dialoger med dem. För det är inte så jäkla kul sen när tåget går, de 16% står kvar på perrongen när tåget går. Så att det är också en lärdom vi har gjort historiskt, att faktiskt fokusera oss och ha dialog med de som berörs. Som vi tror faktiskt vill. För alla organisationer har alltid de som aldrig vill.
Om vi pratar digitalisering, då är det oftast nya teknologier som inte har bevisat sig. Så det finns en viss osäkerhet med digitalisering. Så hur möter ni den osäkerhet med digitaliseringen?
Om vi går in med ny teknik så ska vi säga att det finns kanske ingen vetenskap för detta, men då genomför det på sådant sätt att vi kan göra utvärderingar kopplat till den. Men, för vi ska inte låtsas att det här är säkert, eller för det kommer folk att genomskåda direkt. Så att jag tror på en öppenhet och transparens, att det är inte alltid beprövat. Då får vi forska på det, då får vi följa med den, vi ser till att vi har utvärderingar, vi mäter och så vidare. Det är enda sättet, för då skapar det också tilltro och tillit till verktyget.
Det finns faktiskt två saker samtidigt. Den ena är den osäkerhet för teknologi och kanske den motstånd mot förändring. Och den andra sidan, det tryck vi känner alla att vi måste leverera mer vård. Tror du att atmosfären i organisationen kommer att ändra sig på grund av insikten att vi måste leverera mer vård, så att motståndet kommer att minska på grund av det?
Alltså det är fullt möjligt att det är så. Historiskt sett brukar det ju vara så att när du är, och det får man ju ändå säga, att svensk hälso- och sjukvård är ju extremt kreativ när det ställs till sin spets. Jag tycker precis, jag har haft förmånen att uppleva det i pandemin, där jag har haft extremt kreativa och kloka människor som har löst saker på ett helt fantastiskt sätt. Och även man kan ta ett exempel där kom man ju fram till att vi kunde ha en robot när vi vaccinerade, som för övrigt sparade då i för oss 45 syror. Men just det där att det händer ju någonting när vi är i en situation, då blir vi ju mer kreativa. Men samtidigt så tror jag det är viktigt att bibehålla lite den här respekten, så vi inte bara springer in i någonting heller. Att man liksom har, vi får ändå, vad ska vi säga, jag har lite förståelse för att det finns motstånd, det måste jag säga. Och jag tycker, som jag sa innan, sund skepsis är i grunden bra.
Hur kan det att du blev regiondirektör?
Ja, det är väl inte det man tänker på när man börjar jobba en gång i världen, ska vilt erkännas. I grunden så kan man säga att det som finns i mig och har funnits i mig sen egentligen när jag pluggade en gång i världen, det är ju, jag har brunnit för hälso- och sjukvård och tandvård sedan dess. När jag läste ekonomi en gång i världen, så handlar min uppsats om sjukvårdens utformning och finansiering, alternativa lösningar. Så att det beskriver lite grann att jag har haft ett stort intresse egentligen kring de här frågorna ganska länge. Och jag tycker så här, alltså, med all respekt för de privata företagen, de är oerhört viktiga, för det är egentligen de som också skapar förutsättningar för oss. Men vi gör ju faktiskt skillnad på riktigt i människors vardag. Alltså, det är ju fantastiskt ynnest att vara med på det.
Hur tänkte du som ung pojk? Vad ville du bli då?
När jag går tillbaka i historien riktigt tidigt, då hade jag två drömmar. Den ena drömmen är en klassiker. Jag vill gärna bli fotbollsproffs. Men jag kan säga att den rätt så snabbt upp i unga ålder så insåg att den vägen var inte framkomlig. Men sen hade jag också en liten dröm en gång att bli jurist. Och varför vet jag inte riktigt, om det var en tv-program man tittade på kanske.
Men då blev du ekonom?
Ja.
Och specialiserat i hälso- och sjukvården. Fanns det inte någon gång i tiden att du tänkte dig själv, typ, jag jobbar i hälso- och sjukvården, då är det bättre att vara en vårdpersonal?
Nej, faktiskt inte. Det har aldrig funnits hos mig i botten, utan jag har gjort det här lite mer, man säger, jag har varit intresserad. Så blev det ju ekonomi, och det har intresserat mig jättemycket. Och där är lite kul också, för att jag förstår ju att man säger, att möta patienten, det är ju något fantastiskt. Jag har ju dotter som jobbar i vården och så vidare. Och det. Men sen tänkte jag att som ekonom, om du tar till exempel en plastfabrik, så tillverkar de gula plastinkarna, säger vi då. Det går ju att räkna på korsan och tvärsan, och man kan använda alla ekonomiska modeller. Men när du kommer till sjukvården så är ju precis det fysiska mötet unikt. Hur ska du som ekonom närma dig den här rätt komplexa verkligheten? Så jag tycker det var oerhört intressant liksom, att ha den approachen när jag gick in i sjukvården. Och grejen är att alla bidrar. Även om jag inte möter patienten. Det är också viktigt att komma ihåg att i alla organisationer, i vår organisation har vi fantastiskt många olika, jag tror vi har 50-60 olika typer av yrken. Du är ju ett exempel på ett yrke som också bidrar till vården.
Då är du regionens ledare eller är du regionens chef?
Jag är både och. Vi har ju så här slogan och så, eller sådana uttryck som vi använder. Vi har tagit fram ett ledarskapsidé kan man säga då, va? Som går ut ungefär på kan man säga att regionens chefer är då motiverade ledare. Det vill säga att chef är det rätt formella. Det har jag på pappret. Va? Alltså det är ju det att jag har ett ansvar. Jag har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal och massa andra saker såklart. Det är det formella chefsuppdraget jag har. Men ledarskapet handlar ju om någonting annat. Det är min förmåga att leda andra till exempel. Så att och kombon, naturligtvis chef-ledare är en förutsättning, för du kan inte bara vara ledare eller bara vara chef. Det blir ingen bra resa för de underställda medarbetarna till exempel.
Vilket typ av ledare är du?
Jag har en liten lapp på där jag har datorn då, för jag står ju i ett öppet landskap och så står det så här: vill du leda en framgångsrik organisation eller vill du omge dig med hejarklacksledare? Den lappen ser jag varje dag, för jag tror det är farligt om man bygger den typen av klimat. Utan tvärtom, organisationen utvecklas ju när vi har det här sunda resonemanget där vi kan mötas och ifrågasätta. Det är då vi väljer oftast rätt vägar, tror jag.
Då kan du ändra insikten också.
Absolut. Alltså prestigelöshet är en förutsättning för den här typen av jobb, tycker jag. Har man inte förmåga att prestigelös, då ska man göra någonting annat.
Ändå tror jag att en ledare behöver att vara envis också ibland.
Det är alldeles riktigt. Alltså någonting som jag tror är viktigt är ju det här med att försöka vara lite uthållig. Och för annars får du aldrig fira segrar riktigt. För att just när du pratar om förändringar så kanske det handlar om kulturförändring. Då måste du ändå stå kvar. Alltså du kan ju inte liksom, bara för att du möter det här motståndet vi pratar om, så kan du inte springa bakåt, utan tvärtom. Du måste stå kvar och kanske då argumentera ännu mer och skapa förutsättningar för att vi ska göra det. Så att det är klart att jag tror att det gäller att vara lite sådär, stå kvar ibland och liksom, nej men det här tror jag faktiskt på. Det är helt riktigt. Det, ingen annan kommer kanske göra det i vissa fall, det vet jag.
Och du hittar bra balans i de två.
Ja, det får väl andra kanske uttala sig om snarare än jag. Men jag försöker hitta balansen. Sen, ibland lyckas jag säkert, ibland misslyckas jag också.
Du ansvarar för regionen, så du har ett koncernperspektiv där. Och du sa till mig, ja, men jag förväntar mig att alla mina chefer tänker som regiondirektör. Vad menar du med det?
Jag tycker så att som chef ska du gå upp ett steg. Jag brukar säga så att en avdelningschef ska tänkas på verksamhetschef. En verksamhetschef som en sjukhuschef. En sjukhuschef som i mitt fall hälso- och sjukhusdirektör. Och en hälso- och sjukhusdirektör som regiondirektör. Att vi måste upp ett snäpp för att se lite större helikopter. Sen vet jag att det inte är enkelt. Men det är då det blir riktigt bra.
Som direktör har man ett övergripande ansvar. Och då är det mycket process och strategi och den typ av termer som ligger på bordet. Ändå har du också bekvämat dig i den hela digitala. Varför gör du det?
Ja, nej men alltså, man kan säga att jag sa det innan, ett av mina jobb är att skapa förutsättningar för de strategiskt viktiga frågorna. Och för ett antal år sedan då, så tillbaka till det som vi pratade om 2017-2018, så börjar vi förstå att sen kan jag inte så jättemycket om tekniken. Jag har ju omgivna otroligt duktiga, kompetenta medarbetare. Men det jag förstod då, utifrån mitt perspektiv, min uppgift är att jobba med strategiska frågor och skapa förutsättningar så att vi kan bedriva lika säker och god hälso- och sjukvård om 10 år. Då insåg jag att givet den här ekvationen vi pratade om, vi får inte tag i människorna, det är för fler åldrande, upp i 80-plussarna ökar med lite drygt 40-45% någonstans. Och då måste vi ställa om, och då såg jag och förstod att då är ju de digitala transformeringarna en förutsättning, noterar jag säger nu, en förutsättning för att vi ska lyckas. Och då blir det ju min uppgift i den roll jag har att skapa just de förutsättningarna i organisationen. Annars gör inte jag mitt jobb.
Hur lärde du dig den digitala världen?
Du får ju inget gratis i livet, så du får göra jobbet. Du får läsa på, du får prata med mina medarbetare, du får förklara. Jag har suttit mycket med ett antal av mina IT-chefer och medicinska ledningsansvariga och så vidare för att förstå. Och det är också viktigt för att jag måste ändå förstå i den roll jag har. Jag kan inte, så att vi hade rätt många långa samtal där vi då försökte ändå med i slutet. Jag har jobbat tillsammans med ett antal människor. Så att jag, för det är samma sak när jag säger nu så att ja, medarbetarna måste ju förstå att det är de digitala verktygen. Jag har gjort den resan. Alltså jag fick göra en resa tillsammans med ett antal kloka människor för när jag sen när jag lärt mig så pass mycket att förstå vilka möjligheter det finns, då har jag ju möjligheten faktiskt att göra det som verkligen behöver göras. Så att när du får inte gratis, jag gör de besvikna som tror det. Det är bara att kavla upp armarna.
Vi pratar om digitaliseringens tempo. Går vi tillräckligt fort?
Helt ärligt, nej. Sen är frågan, kan vi gå fortare? Därför att det finns ju, vi har precis haft en pandemi. Vi har en ganska trött organisation. Man får respekt för det. Vi har en tillgänglighet som tagit lite stryk och man ska jobba för tillgängligheten. Så man kan säga att här är ett antal så större frågor som är på spelplanen just nu. Som man måste hantera på ett klokt sätt naturligtvis. Men jag tycker vi har varit lite sena på bollen när det gäller digitaliseringen generellt i hälso- och sjukvårdssektorn.
Men om vi tittar på den demografiska förändringen vad du var inne i några gånger, då finns det verkligen ett behov att runda på. Ska vi inte runda på?
Nej, men jag tycker det såklart. Alltså, nej, men jag, igen, det är den som är möjliggörande för oss att vi klarar av det. Så att för mig är det ganska självklart. Vi skyndar på några ganska bra kan man säga hos oss så gott vi nu kan. Sen gäller det att göra det på så sätt att organisationen orkar ta emot. Och också att vi ger organisationen stöd i att genomföra. För det, jag har ju varit med själv många gånger. Om man nu ska bikta mig så här i en podd, att jag har tagit en massa beslut på saker som ska genomföras och spänner jag ryggen och så går jag därifrån och tror det ska hända. Det är misstaget jag inte om. Nu gäller det att se till att vi har resurser och stöd till de som ska genomföra det ute så det händer.
Hur tror du att invånare och patienter i Kronoberg om låt mig säga om 5 år får hälso- och sjukvård?
Ja, jag tror de kommer att få det på många olika sätt. Därför att jag tror att det är viktigt att se patienten inte som en utan som flera. Det finns ju de som är trygga med till exempel i det som händer i världen generellt. Jag tror att det finns de som är nedsatt autonomi. De måste vi ändå ta hand om. Så det finns ingen universal liksom lösning för allt och alla. Det är viktigt att ha den kunskapen med sig bara. Men däremot tror jag att till exempel det här med digitala vårdmöten är en självklarhet. Det är ingen, för de utvalda grupper det passar för ska tilläggas. Så ja, jag tänker att, liksom att man är i kontakt med sin med appar. Egenmoderering är en självklarhet. Så jag tror att vi liksom det tekniken, jag menar idag, hur många av till exempel Västra Götalands regionens anställda använder appen att ta hand om sina bankaffärer till exempel? Jag antar att det är majoriteten av dem. Varför ska det inte vara så med hälso- och sjukvården? Vissa kräver ju fysiskt möte med all respekt. Jag menar det kommer vara fysiska möten, vi kommer att operera och så. Men det finns väldigt mycket vi kan göra på annat sätt. Och jag tror att vår befolkning kommer att kunna hantera det precis som kan hantera annan teknik. Jag ser inga bekymmer.
Vad lämnar du tillbaka dig efter att du avgår som regiondirektör?
För det första är det så att jag har bytt jobb några gånger så jag har lärt mig att inte överskatta min egen så att säga, värde. Men bortsett från det så kan man säga att jag hoppas att när jag går i pension nu om 10 år säger vi, att jag har en jag har faktiskt nöjda invånare. Alltså det är det primära. Det är det som vi går till jobbet för varje dag egentligen. Det är att vi ska nöjda invånare. Och jag tror, men det menar jag att då klarar vi av egentligen att erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård och tandvård till våra invånare. Formerna för det kommer att vara annorlunda än de är idag. Men de är nöjda.
Vad står på agenda under hösten?
Ja, i hösten kommer vi jobba mycket nu med, alltså man kan säga det handlar egentligen mer om, vad ska vi säga, sättet vi ska möta patienter på via, om det nu ska ske via, alltså att vi ska ha väg in där det finns digital symptombedömning och Vi kan styra patienten till exempel. Då. Vi har ju gått med till exempel Minera som jobbar med den frågan i hög utsträckning. Vi tittar mycket på hur vi ska kunna jobba med, ja, det är olika saker. Riktade hälsosamtal. Så man kan säga mycket inom, vi har en särskild digifysisk handlingsplan som till och med tagits politiskt kan jag säga. Som vi jobbar rätt så strukturerat efter.
Tänk dig tillbaka att du ville vara fotbollsproff. Om du går i pension blir du ändå stolt av vad du har åstadkommit.
Ja, det är svår fråga där. Stolt. Jag tror jag skulle vara stolt. Alltså jag är framförallt stolt att få vara en del av att jobba med sånt som faktiskt har betydelse för den enskilda individen. Alltså, jag sa det innan. Alltså jag tycker generellt att det är för många offentlig sektor som klassar lite säck och aska och så lyfter man fram det privata näringslivet och hur duktiga de är och fantastiska de är och så ska vi andra liksom stå tillbaka. Men när det verkligen gäller, vad är det du vill ha då? Är det en elektrisk nageltorkare eller vill du bli omhändertagen på ett akut flöde? Så för mig, jag känner stolt att bara jobba i en offentlig sektor. Jag tycker vi ska vara mycket mer stolta än vad vi är generellt. Och detta gäller egentligen alla de som är anställda hos oss. Och jag tror jag känner stolt att bara jobba här. Sen hoppas jag att jag har varit en del i en spännande resa som har förändrat hälso- och sjukvården lite grann.
Det var allt för den här gången. Producent var Lars Karlsson och jag som intervjuade heter Hans von den Brink.